Jo, Fargonsgubben där hem, han brukar ju mycket tro på vittra och varan och allt möjligt sånt där. Och då var det ju en bonde här i byn som heter Mats Massen och han var rik. Och den förstod ju inte varifrån han tog rikdomen sin. Men det hade vi hemskt misstänkt på han hade varan. Eller en gammal Erik Massen, det var pappa åtta, när man trodde hört åt det där huset. I alla fall såg den ju här försvann, den såg det försvann hö och foder, och det var ju dyrbart i den tiden. Men i alla fall, då var det en som lilldräng, getarpojk, som kom dit i porten. Och om han utnyttjade deras tro, det vet vi ju inte, men den var ju fast övertygad om hur han såg varan. För det var som ett trådnyst som for ut genom bakre portdörren till porten, och så for han ut och på skaran och gjort en krok som han ska furi ut över byn, men då han kom dit på backen då snodde han om och for väst över, och den såg ju att han rullade och for mot det där huset var. I alla fall så brukar han ju mycket, och då var det bara dynga kring huset där. Det var någonting gult som var till gräset, och den tiden då Fargonsgubben levde då fanns det där. Men jag har inte sett det nu, inte sedan han var bort. I alla fall så kunde han ta tre slags vedsorter, eller och sex, eller och nio, och bränn. Och om man då bränt i det ven, då kommer han fram, han som har baran. Då ska han visa för han. Så han brukar mycket bränn då kring huset där för att skulle bränna fram ägaren och baran. Och då misgjort han sig, eller en gång då han bränt, då kom en mormor min och gick förbi han och sa, du är henne och bränd du, sa hon. Och då trodde han det var hon som hade bäran, men inte hade hon han bära. Då sa han, hon är så gammal, hon är som en gammal mässingsked uppe i ögonen, men nu har hon bäran, sa han.
Ja, sen var det något annat.
I alla fall då pappa talade ju om det, han var väl 7 eller 9 år, var han var. Då ska han notera och ge det. Och de hade ju inte så dåligt hem, så det var för den del han får, men det var som ordna ihop med mina föräldrar. Han hade en jänt och de skulle vara fullväxt och skulle de gifta sig. Så han heter Fromne där och bodde på ett ställe som heter Högås. Och han var diktare och brukade diktvisen. Den brukade komma dit och vara någon dag åt illan, den som hade sina ovänner. Och så diktade han alltid en sån där visa om dem. Och bland annat han har dikter, så är det ju det visa om den som drunknade där, lappa där, som du kanske känner till.
En lapp man var på
resa. Jo, just ja, det är härifrån dit. I alla fall då kom han ju dit, och han hade ju tycktes ha en sig gott ställd då han for på marknaden och syntes ha bra vid mat, men han kom dit och bär till och svält. I alla fall sen om våren då ska jänta till gården, hon ska ju följa han åt getarskogen och visa han sig, han ska ju vara tjänar på getarland. Men hon tyckte inte riktigt om hur han hur skulle vara en angetar, för hon tyckte nästan han trängt bort hon bort i hennes arbete. I alla fall, här var en dag han skulle göra någonting annat. Så han förde hon inte, utan hon for ensam åt skogen med koen. Och då hade hon furit sig långt som kom upp på Slättfjäll, heter det. Mellan Tärna och Ängestad där. Och där kom hon så långt som kom där vittra var. Och då var koen alldeles förgjort. Så då den kom hem om kvällen sprang den kring gärda och den ritt rumpen i veri. Och var så tokigt dem att nästan inte ha fått dem in i förhuset. Ja, i alla fall så slängt hon oss i getarkonten och skulle sprang kring gärda där. Och pappa var för det och gjort. Och sen skulle förresten få jaga in koen till förhuset. Men det sista fick den fällde in dem i alla fall. Men då skulle hon gå upp i grinnat kunten. Men då var kunten bort. För då hade vi travi och tej i kunten och hon också. Och nu var det ju på det viset vi vittrade. Hon tog en ko eller tog i Anne för i mål. Så hade hon inte rätt att ha honom i 3 dygn. Så den släppte ju ut koen. Och pappa hade vi ju ve och släppte ut koen i det grinna. Och ingen kunt hade legat där. Men tredje dagen då han kom och öppnade grinna, då var kunten ställd tillbaka och öppet grinna. Och jänta hon började vara så underlig, för hon hade ju i kontakt med vittra och vad som hade hänt där, det vet vi ju inte.
Hade hon sett vittra?
Ja, jag vet, jag talar hon väl aldrig om hon har sett den. Men, eller sett den, men I alla fall, hon miste förståndet. Och så skulle hon följa pappa till skogen där. Och så rent hon ovan och skulle liksom ta buck på honom. För han höll på att ta hon getar yrke. Men vad som pappa var ju 2 år yngre han än hon. Och hon var ju stark så hon höll nästan på att dräpa han. Men alltså, som gjort han var så oerhört elak. Så han vart elak vart ju ännu mer stark. Så han höll nästan på att dräpa hon. Och det var sista gången hon fräste om fly på honom. Och så vart hon tokigt och satt sig hela sitt liv. Och den hade bunnit hon vid järnkedja som den bind en hund. Och den talade om i tärna, då var det då var det en som var ute och fisket till en sjö där. Och så fick de se vitra, den trodde det var vitra. Och som sprang där och var aldrig splitt naken om sommarkvällen där. Och den for i alla fall och sa si åt vad det var. Och då var det en del jänta som hade slitit löse bort i kedja. Och var och sprang där kring sjön. Och då fångade den fast hon, eller tog fast hon och band. Och de gjorde en hörla på en säck och trädde in arma. Och så fick hon sitt som i, på det viset till en skjort. Och här var ju sina my förståelse. Sen höll ju på nästan äta upp hon. Men då var de ju fattiga och så de lika fure framåt sjön. Så kunde de inte fära hem utan och fisk färdigt. Utan de gatt ju fisk och jänta fick sitta. Det var slöss vid myg så gott hon kunde. I alla fall så då for de ju hem vid hon dit hon hade hemma. Och där hade de bunnit hon på nytt. Så hon var på ett ställe som heter Stenträsk. Där är Sedholm som bodde, som du kanske känner till.
Det är inte så långt från Slussfors.
Ja, här är Ängestorsvägen. In till den där kyrka i Vartjöjar. Och jag talade med en fru i Rödingsfors. Hon berättade att hon hade tittat på fönstret där hon satt bunnit in i den där. Eller hon, då var hon inte bunnit utan de hade hon löst som till en kardkett. Och hon gick där fritt, ja mycket tid var hon för naken och gjorde sina behov precis som i djur på golvet. Och så satt hon hela sitt liv. Och det där alltihop, den här radio, den där vitra för som hon hade åkt till skogen. Då han var då i Tärna så var det ju skrönta där då, till deras gården. Och en kväll då, en natt, då kom en skrönta delen till sänga och hon blåste sig. Hörde sån låt. Men han var ju morsk och sig fast han var bara 7-8 år. Och han slängt åt sig fällen och hoppade upp på golvet och drog till och svor och frågade vad frågan om. Och då var det ju skrönta rädd och så for hon. Och hon var till gammkäringa där hon låg till en sängbräda vid det rummet. Och hon hade en gammstol som var bred var lös. Då for vitra och let som den nagbry till den där stolen så small bara. Och det där talade han ju om då hela morgon. Han vart ju selat på han för det där är sus, det var inte en hans grönt. För det var ju som i genera med skrönte förstås. I alla fall så gick jag för någon natt till. Så då kom en skröntade gammkäringa. Och då fick han sin upprättelse. För då hade hon vid oss lejit i storn där skrönte sig. Så gammkäringa hade vaknat. Så då fick han i alla fall som vittne på att de hade skrumtat i huset i alla fall. Och så talade han ju om, han var ju getter i Hjalmarlund, det heter Talbers den tiden. Och där var det ju vitra. Och här ju än idag de hör vitra här. Ja, inte nu, men bara för några årtionden sen hör de ju vitra här. Vi kallar för Svartonesberge.
Ja, ja.
Och då en morgon kom med att Talbers Lovisa in och sa när den skulle komma ut skulle den få höra, nu flyttar vitra. Och då kom ut på gården då var det skällen uppe i manken, det här berget som är henne. Och han ramlade till skällen så var aldrig så till sist så roft vitra med kraft i en röst. Öros roft hon. Då gick en kon efter vägen förstås, så vitrekon heter Öros. Och så förstår jag, då ska han ju fara åt skogen vid koen om morgonen. Det var inte roligt för en lillpojk då han hade hört vitra här han var. Och till samma berg är en gubb som heter Mats Ersen som hade änga där. Och han var då religiös, så han löge inte förstår jag. Och han talade om varenda kväll klockan 6 tid, då hörde de att det var nainer som pratade där i backen. Men de hade ingenting på si. Men då en kväll då klockan var 6, då fick de si 2 jänt som kom upp ett bäcken där de hade rökhaften på sig. och Rödstrandkoften som vi sa den
tiden. Han litrar igen.
Ja, jag hade den. Och den gick upp efter bäcken. Och så ropte herren något om att den skulle komma och dricka kaffe. Och den skulle få kaffe åt den. Men den var den sen ner, men det var som den varken och sitt eller hört, utan den fortsatte sin väg fram på samma vis. Och det var sant. Han var då inte sjuk, så inte han... Sen såg jag för den del, utan den såg han, såg dem ju bägge två, en både räfsaren och slottaren, fick Sion. Och så var det en hälsoskäl i Medelås, han berättade ju en vitare historia då han var skick åt Örehult, heter det, och sa get, han var lill pojk. Och där hade han ju besvärligt så oerhört alldeles, så fattig var dem ju, fattig var han. Han var utakkorterad som fäll mer och sokna. Och då ska han såg ven också. Och han stod då och såg i ven där på gården om våren, och då hade han ingen sko, utan hade bara säckslarven. Han hog kring fötren. Och det där säckslarven vart ju våt, och så fick han kråkhacka. Så det svidde ju till fötren så oerhört alldeles då det där kråkhacka sätter till. Och då vart han underrätt utav gammkäringar där han skulle ha kärun på fötren, så skulle det gå om. Och då kärar han ju på fötren och så sätter han till och svis. Han gatt ju upp, så han var mest under taket, och då bläckte vid fötren. Så då var det ju bättre vid det där.
En
liten stund. I alla fall så då var han hade ju kommit sig åt Getarskogen då, det var ju sommaren i slut. Och då hade ni en bror som var och get i Tallträsk. Och då hört en broren sin hur han höj och roftigt ut över landet där. Och då tänkte han, nu var det roligt att den skulle få råka. Så han roft och svara. Och så roftade och han svara. Och han stod överst in till en myrhals där han såg ut över känn som var. Det fick han se här komma någonting och gick upp efter känn. Men då såg han ju, här var inte broren hans, utan här var kvinnfolk. Och hon bar någonting, men han kunde inte förstå vad det var för någonting hon bar. Så, men han var ju underkunnig vid att det var vitra han såg. För här var det ju så farke, så här visste man att de såg någonting ovanligt. Så då var vitra i farten, och då skulle de ju förstås hålla sig inom vissa gränser. Så han tog och gömt sig upp en myrholm där. Och det vitra han sa, hon syntes som var oerhört duktig på att förstå sig på hur hon skulle gå, för att det skulle vara lätt att gå. Ibland var hon ner på tjänstranna, men då vart blött där, då for hon upp i skogen och bar det där till vebåla, som en vebål hon bar. Och så kom hon närmare och närmare, och så kom hon upp ett myrhalsen, och han var ju så förskräckt sig var alldeles, för han förstod ju, tänk kanske nu ska han komma illa ut, men han kröp ihop så såg han inte. Och då hon kom med närmare, då fick han se här var lagven hon var. Och han var snickedill så fint, så var alldeles. I alla fall så klarade han sig ju, så han behövde inte råka, men då vart han sjuk. Och han vart sjuk och låg sjuk i 3 dygn. Och här var det för att han hade svarat vitra då hon roft, för det skulle han inte ha gjort. Utan han skulle ha varit tyst. Och så därför vart han sjuk. Och då talade hon ju om den här Amanda i Brännland, och då hon var och get i Vänjarbäck. Då hon då kom hem och skulle mäste vara hem med koen, så då kom i kvinnfolk och gick tvärt över kovägen. Och hon förstod ju av en gång, hon såg ju, det var inte vanlig kvinnfolk, utan det var vitra. Och så tog en ko efter och vitra och började följa hon. Och hon roft ju åt kon och roft namnet på hon och roft mer och mer ängsligt. Men hej gallin, kon var redan förtrollad och vitra då, så då förde hon vitra. Och där och vart det på samma vis. Hon var bort första kvällen och andra kvällen. Men tredje kvällen då kom hon och förde koen, för då hade inte vitra lov att ha hon in i 3 dygn. Och hon själv berättade för mig, så här sanningen hon tyckte så att upplevde. Jo, mormor brukar ju berätta om då. För oss då vi var små barnen här. Pappa hennes hade ju vi på björnjakten. Och vad jag förstår så åkte den ju skidor. Och den tiden hade de ju flintlåset till byssa. Och troligen så hade den, för de hade skrämt upp han bort till Hide. Björnhide. Och Och Björn sprang undan och hävar ut för spaken. Och så lade han sig bakhåll och morfar han var först han. Och så flög Björn på han där på skida. Och han hade inga försvarsvapen då än han spänt i öra på Björn. Och kom sig bak i ryggen på Björn. Och så stod han och höll Björn till öra på det viset. Och Björn kom sig ingen väg. Och så kom ju kamrater så småningom också. Och skulle ju stampa. Då hade de lappspjuta den tiden. Och då skulle de ju stampa i helbjörn. Och då var den nervös. Så den stampade och stampade fel. Och stampade morfar till knä istället. Så han var halt. Men inte vet jag om varje utav det där hugget han hade varit i halt. Men i alla fall så tog de koll på björn. Och morfar han lät göra handskar bort i Bellinga. Och då satt kloa kvar på handskar. Och då han då skulle fära på marknaden något lyx. Eller, då tog han på sig det där handskar. Det var som en sån där jakttrofé. Och då han tog på sig det där handskar. Då var han så högfärdig. För då han som en kommer som upplivade där segern. Då han hade hull i björn till göra. Och så brukar jag tala om en björnhistoria till också. Här var en gubb som heter Per-Erik som bodde här på Blåviknäs. Eller Blåvika heter det. Och då hade han vid innerst i sjön här, innerst i Blåvika och fiske. Och så gick Hovidjasund till båten. Och han skulle färra i land och ta sig en vide. En ny vide till båten. Den brukar ju vri vidjen då och ha till båta. Och där han då var och höll på vid vidja sig kom med björn. Sprangen till han och en Per-Erik han hade hört talas att de låg aldrig stilla som om den var död. Och gjorde björn dem ingenting. Så han slängts ut i backen och låg sig vara dy. Och björn han lukte från fötterna upp i huvudet och överallt. Och skulle liksom snusa och känna åt om han levde eller om han var dy. Och då han då hade lukte färdigt och tänkte att nu ska han då göra ett prov till. Så han sätter sig och så fes han i näsahålet på en Per-Erik. Och han lukte så otäckt så han trodde ju han skulle ha död. Men han gatt ju låsa vara dö i alla fall för det gällde ju livet. Och så for Björn och så ville gräva grava. Han skulle begräva en Per-Erik. Och så grävde han en stund och så tittade han upp och såg att en Per-Erik låg kvar. Och en Per-Erik låg ju och glystrade vid ögat så han skulle låsa i alla fall vara dö. Och så grävde han och så tittade han upp igen. Men då han då hade grävd så han var rädd han skulle inte gräva djupare. Då han då hade nykuxat upp. Då steg en Per-Erik upp och sprang. Jag var inte längre dit i båten än han hinner ju dit unna björn. Men då sköt han ut båten dit på sjön. Och då björn då såg han har varit närre. Då var han selag så han sätter rama som han satt ihop händren och han blåst och han hade alla möjliga ljud för sig. Men han klarade i alla fall upp det där en Per-Erik. Och det där brukar hon tala om att vara lika nytt och lika roligt alla gången om hon än talar om det flera gånger om dag.
Men jag och min mormor hon levde ju till hon var över 80 år. Hon hade gott minne och berättar väldigt bra på att berätta. Och då berättade hon ju mycket, för prästen det var ju ett heligt ting. Och det osynliga i andevärlden och den stora fursten djävulen, här var ju någonting som var ingen tvivel på i den tiden. Och det gjorde inte hon heller. Och då var det ju så att Gubbträsk det var en mörk fläck på vår jord genom att de hade mördat en väskött. Där som körde och hade handelsvaren. Och för att komma sig åt handelsvaren och pengar han hade så tog de livet ut då han och sänkte ner hästen och karn i den känn som ligger inte så långt ifrån. Och följden blev ju det att den där stora fursten djävulen han fick större och större insteg där. Så han heter Pet. Det var både en gam Pet och en lill Pet. Alltså han heter Per. Och pojken heter Per också. Då han for då på marknaden, för han var som en affärskär, så han brukade ta in varun och vara, ha som en handelsvara. Så
ja, du vet inte vad han hette till namn inte?
Nej, det, jag bara hört tala med en gampet.
Just det.
Och han hade varit på lillmarknaden och lasta och for hem. Och sa han, om jag nu har fått tigen en fattig jävel från Bjurholm, då skulle jag ha lejt han till getar. Och innan han hade... Hedde åkeri på hästen, så var den där Bjurholmspojken där och bjöd ut sig för att get. Och en gampet han accepterade han. Men uppträdde någonting mystiskt redan på hemvägen, att den där pojken han gick inte han full och skjuts. För de hade ju den tiden någonting som heter åksgrinna. Men han, en där sprang han före hästen eller och efter. Men han for då för den hem och det var lite mystiskt omkring och oknytter omkring den där getaren. Ända tills den vart sommaren och den började get och då vart piga. Så hon tog på sig att det var en underlig människa det där. Och ibland var han hund och ibland var han ett annat djur, ibland hade han horna. Och en kväll han kom hem vid fåra, då hade han kört hem när herrarna och sagt... Då han då kom hem med fåra, de gick bra att köra hem, men lamma, den var verkligen svår. Men här var det en annan sak som hörde att han var lite märkvärdig. Han låg aldrig i sängen, utan han låg uppe på backugn. För att till sängen, där trivdes han inte. Men så flyttade de då, här vart oss på hög, mer på sömmaren, flyttade de till Feboden som heter Gamheme. Och där hade byn var sin sommarstuga, eller de hade febostuga som vi säger. Och där var det mer och mer otrevligt för Piga, så hon skulle säga från att hon ville inte vara där och vara vid den där. Så hon talade om då vad hon hade sett. Och kom i folk pratade sig, jag tror det var oroligt där sig. Då kallade den på en, skulle de kalla på en prästen från Stensele, och jag tror han skulle heta Hetlig Stadius. Eller i alla fall han kommer dit. Men och börjar ordväxla vid getaren. Och getaren han svarar prästen. Då prästen drog fram ett. Drog han nytt mot prästen och sa det. Och det har du gjort också. Och anklagade han. Han kom ingen vart. Men då sa den där. Jag har en bror som är präst i Sorsele. Om ni tar hit han. Då får han nog lyda. Och så for de efter den där prästen åt Sorsele. Och då han kom dit så började han argumentera sammanlös emot prästen. Prästen han skulle ju visa att det var en ovärdig människa som de hade inom gården. Men han försvarade sig på alla vis och bland annat anklagade han då för att om dagen då du tog prästexamen då stör du en knoppnål. Ja, sa prästen, det är alldeles riktigt. Och tog en knoppnål bort i rockslaget. Och så sa han, den här ska jag sticka här i blybanne och stick hålet där. Och där ska du gå ut. Och getaren han gattfära därifrån. Och sen lugnen är å därifrån. Det är om det där. Men det var ju en mörk, det var en ensam en gård med många barn, både pojkar och jänten. Och var nära en till Nasar, eller i den tiden heten handlare, skulle ha fått sett livet till. För när han kom dit så var det ju så långt in i skogen så han måste övernatta där. Och då hade den bädde upp. Då han kom så bäddade man in i kammaren, men han tyckte sängen var märkvärdigt bädde. Så han vart misstänkt och så kände han att det drog mot huvud. Och då han tog på undersök så var det bara i hål med en husnavar genom väggen. Och då tog han det säkra för det osäkra så han kröp under sänga. Men han hade revolvern. Och då han tog på att dra ut på timmarna så klockan tog på valkram om 11-12 då smällde det ut. Och då ställde den från sig Loby sa var ju säker att allt var klart. Så den klev in. Men då kom han under sänga och hade revolvern och höll upp den. Och han sprang åt en by som het Norrbäck. Och på så vis räddade han sitt liv. Den där här inga sägner att han höll på att vara också döda där. Utan det vet ju det folk som var i. För jag har pratat med dem som var ifrån Norrbäck. Och de vet ju att det var alldeles dags en sanning. Och den där lillgampet, han var ju som snurrig på gamla dagar. Eller han gick i allmänhet så koncentrerade han sig omkring den där västgötten. För det är väl så en västgöt, det var en västgöt som körde kring och handlade. Och då kallade han för västgötten. Och den där västgötten gick han och talade om dagarna. Och så anklagade han en lillpet och sa, om inte du pet har vurit har han fått leva. Och minst du hörde han bedd och lova att vi skulle få ta allt han hade. Bara han skulle få ha livet kvar. Men då sa ju den andra pojka. Ja, han svammar bara. Han svammar, han är inte klok. Till Umeälvens flottningen så hade vi en lagboss som heter Leo Andersson. Och han var från Sandvik som nu heter Blaiken. Och han var fjärdingsman. Och då vi kom till Stensele, då var det ställt till bal så vi skulle på dansbanan där. Och då vi kom dit då var det ju prästpojk och de hade vita byxa. Och så var det järnhandlar Sjöbergs pojka också med och de hade då vita byxa. Och så kom dem, han heter Johan Larsson den där, han var från Bärnäs. Och frågade om vi... visst att den var så att det var inte värt att mucka där för bäst så skulle vi få skoklacken ned i skallen utav oss. Det var rätt att utmana oss. Mm. Vi tog ju det järva steget att vi sa då är det bäst i färhem först att byta en byxa. För då vi lämnade då är byxa skråme. Mm. Och så var det ju så också att det var inte längre för en prästpojka åkt ut genom dörren och ut i jordhögen där och sammanlis. Den där järnhandlarspojka. Och för att den tycktes ju vara mycket bättre än flottare. Men flottare har varit kraftiga att köra mycket i den tiden. Sen det var inte gott att stötes med dem inte. I alla fall så skulle ju vara efterräkningar på det där. Men då hade vi ju redan talat med fjärringskan så han hade fyra och gömt sig. Så inte han skulle då se någonting. Allihop var oskyldig. Och fjärlingskärn han sa, jag har ju som han hade dem i natt, sa han. Jag vet för bra väl hur man inte är ute på några äventyr.